Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Dagens avsnitt är ett intervjuavsnitt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där jag, Henrik Andersson, tar och intervjuar Mikael Andersson. Mikael Andersson är ju även kallad för Fast Mike. Är absolut ingen nybörjare inom driftingvärlden. Så att det ska bli intressant att höra saker han har upplevt under tiden. Men häng på nu så ringer vi upp och kollar. Vi passar på att säga välkommen till Fast Mike.
Ja, tack så mycket.
Eller Mikael Andersson då, ska jag ju säga egentligen.
Ja, precis. Fast Mike låter la bättre när det är inom driftingverksamheten kanske. Många som är som känner igen mig.
Ja, precis. Och en sån här inledande fråga kan ju vara, vart kommer Fast Mike ifrån?
Det var en bra fråga. Det får du fråga min flickvän. Nej, det började väl redan på hobbynivå egentligen. Med min första bil jag byggde. Mm. Och något konstig anledning så gick den alltid sönder. Men det tog inte speciellt lång tid innan den var ihop igen. Så att,
du var snabb så att säga.
Ja, det var många som undrade varför, hur jag fick ihop saker och ting så fort.
Ah.
Ja. Och ibland, även i tävlingssammanhang, så har vi ju även varit nere i Göteborg och bytt motor över en natt och kommit upp igen på tävling, bland annat i Rudskogen då.
Ja, det är snabbt.
Ja, så att det har funnits mycket vilja genom åren och att grejerna ska funka, de ska inte stå still, utan det ska vara snabbt ihop igen när det är någonting som har hänt.
Ja, men alltså det är någonting som genomgår driftingen, är ju den här snabbheten.
Ja,
just
precis.
Att det är mycket som händer snabbt. Men om vi backar tillbaks bandet och börjar från början, eller ja, kanske inte riktigt från födelsen då, men om vi säger din väg in i driftingen.
Ja, det började faktiskt redan på 2011 kanske, när jag hade byggt ihop min första bil.
Mm.
Då fanns det ju någonting som man hade hört talas om som hette gatubil.
Ja.
Och det känns ju typ som det är på medeltiden när man säger 2011 för tiden. Men det var ju där det började för mig då. Ja, 20... Jag åkte dit över en helg och körde där.
Var det på Mantorp det?
Ja, det var på Mantorp, ja.
Mm.
Och fick lite körtid på banan där och tyckte att det var riktigt kul.
Mm. Mm.
Kommer ut och få leka av sig lite och sladda lite och kände att det gick bättre och bättre. Så att till slut då, så 2015 tog jag ju steget med att köpa en annan kaross då och påbörja tävlingsserie istället.
Mm. Mm. Vad var första bilen? Vad var det från?
Det var en Volvo 745, en laserblå.
Ja, ah, så du körde också det enorma skåpet så att säga?
Ja, precis, precis. Den hade ju allt sånt där tänkbart 18-års stuk förutom en HX55 turbo och alldeles för mycket effekt på alldeles för kort register. Så var det ju även en baslåda och grejer och nej, men allt sånt där otänkbart som man kan tänka sig i en driftingbil idag.
Den var kittad, om man säger så.
Ja, lite så. Väldigt sportig.
Men då var han alltså väldigt aggressiv i bilen, med andra ord. Om det hade mycket effekt på konstig utveckling då blir det.
Ja, precis. Det var ju ingenting effektmässigt eller vridkurva under 3500-4000 varv någonting. Och sen var det ju bara ketchup-effekt och så var det ju varvstopp då.
Ja. Men du körde.
Den var ganska okörbar om man säger så. Just, man fick engagera sig rätt hårt för att få den hålla den på de få varvtalen som det fanns då.
Ja. Hur tyckte du, kom du snabbt in i det här med driftingen eller tog det tid för dig och så att säga, känner du bekväm med?
Alltså de första åren så var det ju mycket försöka få saker och ting till att hålla ihop, märkte jag ju. Så fort man hade lagat och fått ordning på ett problem så kom ju nästa någon annanstans istället. Så att felet splittar ju sig hela tiden om man säger så. Så man fick ju hela tiden hålla på att förstärka och uppgradera. Och
ja, men det,
var det inte någonting med drivlinan så var det någonting med karossen eller ja.
Ja, det är ofta så att man liksom, om man säger du slänger på effekt. Så går någonting sönder där och sen så fixar man det och då flyttar, ja, som du säger, då flyttar ju sig kraften och tar nästa grej.
Ja, precis.
Men 2015 sa du, då eller var det 2014 du började snegla på tävlingsdriftningen då?
Ja, det var det väl då. Kan det vara 2014 som DAT började? Kanske.
Ja.
För att jag körde DAT-serien 2015 och sen tog vi steget i SM 2016 om jag inte räknar fel på åren där.
Ja, men det kan nog stämma för... Först var det, ja, då har ju DOTS Power Slide var ju i enda krokarna och så hade du ju DAT.
Mm.
Och sen så blev det ju SM, ja. I drifting efter DOTS Power Slide.
Ja, precis.
Men vad byggde
jag tror,
du upp?
Jag tror vi kan ha varit 2016 som SM drog igång, va?
Ja, ja.
Vad står med det? Ja.
Vad byggde du för något då?
Innan där då till och med DAT-serien så köpte jag ju en kompis kaross. Han skulle ju uppgradera sig och bygga 240 istället.
Mm.
Så då köpte jag en då välbyggd Volvo S90 ombyggd.
Ja, S90 det är ju S70 fast det är lyxvarianten typ.
Ja, precis. Eller uppgraderingen på 960 kan man säga.
Ja, just det. Ja.
Och sen vet jag inte riktigt om det var 760 från början och 960 sen. Och emblemen sa S90 i alla fall. Så det var någon form av kameleont där.
Ja, fast den var väl lite vridstyvare och lite starkare i vissa grejer. Man får med.
Ja, precis, precis. Och den köpte jag ju då som rullande chassi då.
Mm.
Och den fick ju då, den var ju byggd och registrerad som en T5. Men jag implementerade ju det konceptet jag hade i min första bil då, i 745 med en P6-motor. Och byggde den egentligen efter det motorsättet som jag redan hade påbörjat och kändes vid sedan ett par år tillbaka då.
Ja, för det är ju inte bara att kasta i en motor, man ska ju alltså kunna grejen också, om man säger så.
Ja, precis.
Vad gjorde du med
motorkonceptet och drivlinjemässigt och det hade jag ju redan full fokus på eller full koll på. Dock så blev det ju en bättre turbo och bättre momentkurva och mer anpassad för drifting och helt och hållet.
Ja, precis. Du fick inte den här ketchup-effekten och så vidare. Nej,
nej precis, precis.
Men då började du alltså din bana inom tävlingsdriftingen 2015, kan man säga.
Jajamän.
Hur, om du tänker tillbaka där första gångerna, hur kändes det? Hur gick det?
Det var väldigt kul, en spännande känsla. Det var ju helt nytt egentligen att istället för att bara gå ut och ha kul på banan så skulle man helt plötsligt prestera lite. Man kände sig att man fick lite mer press på sig. Man hade ju givetvis tufft motstånd också som nykomling. Men det var även många som påbörjade sin drifting runt 2015-2016 där också.
Ja, det känns som att det var då, alltså det exploderade ganska hårt.
Ja, det är min uppfattning också att det var väldigt mycket nya förare och även många av de förarna som även kör idag också då.
Vad hade du för...
Då hade man ju en del veteran som redan hade kört mycket drifting också som man såg upp till mycket och följde och tittade lite grann på hur de hade för körstilar och mönster och...
Ja.
Försökte hitta någonting och härma då.
Ja. Vad hade du för däck på då? Tänkt på bredden.
Då åkte vi ju mest 225-235. Och då var det ju nästan genomgående vanliga gatudäck från början.
Men de flesta körde väl med det tror jag. Det var nog inte många som hade R-däck på den tiden.
Nej, det var det nog inte. Det kom nog senare, ja, det stämmer det.
Ja.
245 vet jag ju någon också vanliga däck. Ja, men det är nog först 2017 kanske någonting som man kommer på lite mer R-däck och semislicks.
Ja. Ja, nej, för när jag tänker tillbaka också, det var väldigt sällan. För när någon nämnde R-däck, då blev det bara, oj. Det blev sånt väldigt steg. Ja,
nej, det liksom. Behöver inte vi drifting. Det går ju inte att åka på det R-däck. Det håller man inte på med. Vi ska ju sladda.
Ja, ja det var ju typ det. Ja. Hur gick det i datta?
Jag var väl någonstans i mellanskiktet eller sämre skiktet. Tror jag väl i början där.
Fast i början är man ju...
Det är så länge sedan.
Ja, i början är man ju... Jag menar, det tar ju tid att lära sig. Dels lära sig bilen och sen så lära sig liksom hur tävlingen funkar och hur du ska göra allting.
En sak som man inte alltid tänker på heller när man tittar på drifting generellt är att det är en sak att sladda för att det är kul och en sak att sladda i en speciell linje och stil som vi då pratar om på föremötena och hur bedömarna vill att vi ska köra en linje då.
Och du ska ju träffa zoner.
Precis.
Och sådana grejer. Va? Så att, det är som du säger, ja. Det är inte bara att dra i handbromsen och köpa sladd liksom.
Nej, man måste ju följa en specifik linje då som bedömarna har satt ut. Så att det är ju enklare att köra och sladda för att det är kul när man kan hålla sin egna linje vad som helst på banan då.
Ja, jo. Ja, för, Då anpassar ju du körningen så att det funkar för dig. Tävlingen blir ju tvärtom. Där måste ju du anpassa dig efter vad då bedömarna har lagt för banan liksom.
Mm, precis.
Hur tyckte du övergången mellan, du körde ju 745 skåp och så gick du till sedan, Volvo sedan. Hur tyckte du att den övergången var?
Det blev ganska stor skillnad i övergången just karossmässigt. Dels för att den kom till sedan. Det är klart den blir mycket lättare i rumpan, men samtidigt var ju det chassit något helt annat. Kombin var ju liksom en hobbybil som satt en halvbur i.
Ja, var säkert mjukare och sånt också, ja.
Ja, precis. Det var väl säkert några Kina-grejer just i fjädringsväg och allt sånt där. Det fanns ju ingenting egentligen som var någonting för att prestera, utan den var ju bara för att ha roligt på den bilen.
Mm.
Och sen när man skaffade S-nyckeln då, så blev det ju helbur och andra coilovers och ja, men lite fräckare uppsättning. Uppställning på karossen helt enkelt. Så att den var ju mer helt inbyggd och inställd karossmässigt just för att åka drifting.
Ja, det måste det bli. Sen så är det väl, det måste vara svårt att hitta. Nu står man ju bredvid och tittar och då tycker man det ser lätt ut, men det ser ändå ut. Alltså, Volvo kombi ser ut att vara fruktansvärt stor. Däremot så är ju hjulbasen är ju inte större än till exempel en BMW.
Nej, precis.
Däremot så har det mycket överhängd.
Hjulbasen är ju identisk också med både kombi och sedan. Just när det gäller 740-modellen i alla fall.
Ja, så det blir ingen förändring där heller, nej? Nej,
nej precis. Den är ju lika lång i hjulbasen.
Ja, det är bara själva överhänget bak då kan man säga. Som blir då.
Ja, precis.
Men 2015, då körde du hela serien?
Ja, det vill jag minnas att jag gjorde.
Jag
tror att det kanske var någon deltävling som vi missade då på grund av tekniska problem. Men...
ja, sådana händer ju tyvärr ganska ofta inom driftningen. Men
ja.
Kommer du ihåg någonting, någon slutgiltig placering? Och säsongen?
Kan det ha varit 18 eller 23?
Ja. Och då var det
ändå rätt många startande då.
Ja, DAT blev ju snabbt en stor serie. Vill jag minnas.
Ja. Ja.
Där det var många stora namn som körde både DAT och DOTS Powerslide heter han. Ja, inte minns helt fel.
Ja, det stämmer det, ja. Det var före min tid. Jag tror aldrig jag åkte DOTS Powerslide. Men där var ju Brejsladden som man ställde upp i då på den tiden.
Mm, ja, men den körde de ju fortfarande. Men körde du gatubil då enbart i Sverige? Eller åkte du över till Norge också?
Vi körde i Norge också faktiskt, på Rudskogen, ja.
Mm.
Våler var jag ju aldrig uppe på förrän vi började köra GDS då, 2017.
Mm. Hur tyckte du, Rudskogen, det är en väldigt stor bana, men om du jämför Mantorp och Rudskogen, och då tänkte jag på Mantorps nya slinga från Mjölby, och Rudskogens driftslinga, har du någon stor skillnad?
Ja, jag gillar ju Rudskogen överlag, hela banan. Den tycker jag är fantastiskt rolig att köra. Just att den är så kuperad också. Det är ju mycket upp och ner och snäva kurvor över krön. Och...
ja, men det är det.
Ja, men den är riktigt kul utformad, den banan. Just man bara ska se till tävlingsslingan, så är det ju lite enklare kanske på Rudskogen att hänga med som publik och se hela banan.
Ja, för de brukar väl köra den sista kurvan innan start- och målrakan så att säga. Eller vart brukar de köra?
Ja, du tänker på Brejsladden, ja.
Ja,
men sen har de ju kört GDS-tävlingen har ju mest gått nere vid karusellen.
Ja, ja.
Vi har börjat nere i droppet där vid Angsten. Och så har vi startat i uppförsbacke då.
Och så har vi kört S-kurvan. Karusellen. Och sen är det S-kurvan och sen har du den här långa svängen som går över krönet.
Mm, precis. Och ja, sen ner mot Nackan då. Mm. Som vi har haft målgången.
Den måste ha varit häftig att drifta. Det ser väldigt häftigt ut.
Ja, den tyckte jag. Den är ju en favorit. Just att den är så feldoserad också. Karusellen där med. Så att det blir extra kul. Ett roligt ställe att komma långt ut på i zonerna också.
Mm, mm. Jag kan tänka mig det måste vara väldigt... Nu tänker jag bara fritt, jag vet inte. Jag har aldrig kört driftingen själv. Men jag kan tänka mig när du kommer upp på krönet så har du ju sån fart så att du tappar ju fäste. Precis på krönet kan man ju tycka. Men är det lätt att få med sig det ner sen?
Ja, det tycker jag. Framförallt nu under de här senare åren när vi har kört GDS så har vi kört med R-däck också då.
Mm. Mm.
Så det är klart att det gör ju en del, men den just själva utformningen på kurvorna och det gör att jag tycker man får med sig mycket fart och när man bilen sätter sig på ett bra sätt man kan fullfölja hela slingan om man vill på med mycket fart också.
Det tar väl en hel del effekt i motorn för att kunna köra så som de vill att man kör då, misstänker jag.
Ja, absolut. Det är det.
Men om vi backar tillbaks, eller backar tillbaks. 2015, DAT.
Mm.
Ny bil, motorpaket. Vad hade du för effekt då ungefär? Tummen och pekfingret.
Då hade jag väl 600... Det hästar någonting tror jag.
Det var rätt mycket ändå. Mindre,
jag hade lite mindre effekt men än i min hobbybil från början då. Men med mycket bättre i register istället.
Ja, så du nyttjade motorn bättre ändå?
Ja, precis.
2016 då?
Mm.
Gjorde du någonting med bilen på däremellan 15 och 16?
Nej, det tror jag inte.
Ingen större, det kanske bara var att gå igenom grejerna.
Ja. Jag vet, det var ju någon träningshelg där som jag körde ihop med limmet också nere på Sturup.
Mm.
Det var också en sån där typisk fast mic-grej. Att vi körde ju, jag och limmet körde ihop där. Han la ju jättemycket rök i slutet på kurvan och sen bromsade han för han såg ingenting när han kom ut på rakan då.
Han blindade sig själv.
Ja, så att, och mitt i rökmålet där så stod ju han still då när jag kom på tvären. Så att det blev ju sådär bra kan man säga. Men
det blev en ordentlig smäll med andra ord.
Ja, men det var en liten flygtur. Jag tror de filmerna ligger även kvar på våran Facebook-sida fortfarande.
Mm.
Men det är ju rätt många inlägg efter det nu.
Men det var väl...
Vi körde ihop där en söndag tror jag det var. Och på tisdagen stod vi i riktbänk uppe i Göteborg. Och sen tror jag vi var... Mantorp och körde helgen efter om jag inte minns fel.
Då jobbade ni hårt i veckan?
Det var många timmar nedlagt den veckan kan jag säga för att få det till att rulla igen.
Ja.
Det var mycket krokigt framförallt i bakvagnen då som fick en rejäl smäll.
Ja, vart tog smällen på din bil? Var det i bakkanten?
Ja, den tog ju vänster bak så krökte jag ju bakaxeln åt höger. Och sen däcken mötte ju varandra då så jag flög upp på hans däck och studsade runt ett helvarv i luften, gjorde en piruett och så landade jag ju på höger bakhjul istället.
Och du fick rejäl smäll på benen med andra ord.
Ja, den såg ut som en banan den bakaxeln. Inklusive även infästning och lite så också då, så att den fick ta ha lite kärlek innan det var okej att köra igen.
Ja, inte nog med att bakaxeln gick ju säkert som du sa, som en banan, men jag menar infästningar, bustningar, det är mycket där.
Mm. Ja, jajamän.
Men vad körde ni på Mantorp sen?
Vi lyckades ändå få ihop allting.
Ja, vad var det på Mantorp då helgen efter?
Jag tror det var... Kan det ha varit SM-tävling då? Eller om det var gatorbil?
För det här var det här 2015? Mm. Eller var det...
16 tror jag.
2016?
Ja. Jag tror det var samma år, då körde vi SM-serien, men vi åkte ändå på gatorbil också. Just för körtid och träning och sådär.
Kan det ha varit Sturup SM och sen gatorbil helgen efter kanske? För Sturup körde väl två gånger?
Vi körde inte ihop på SM. Det var ingen SM-tävling vi körde ihop på, utan det var en sån...
Det var bara en frikörning typ?
Ja, precis. Det var bara frikörning och träning. Mm. Vi var där nere och körde upp över dagen.
Ja, men ja. Då kan det ha varit gatorbil, så ja. På Mantorp.
Mm, jag tror det kan ha varit det.
Men hur, om vi tittar tillbaka till 2016 då. Hur gick den säsongen? Det var första säsongen i SM.
Mm.
Hur var övergången ifrån... För i DAT, körde ni Twin i DAT? Eller var det singelreper?
Nej, jag tror bara det var singelreper i DAT, ja.
Ja, för det var kval och sen så bedömdes ni på singelreper, ja.
Ja, det stämmer nog det. Vi körde ju, just det, vi körde singelreper gjorde vi, fast vi körde som en Twin. Man hade ju någon man mötte då, fast man körde singelreper.
Ja,
var det inte så?
Och sen så bedömdes ni ju poängmässigt då mot varandra, fast ni inte hade kört mot varandra. Ja.
Ja, precis.
Men hur var omställningen där? Du gick upp till SM och du gick in i stora klassen eller var det RM? Nej, det var SM.
Nej, jag gick in i SM direkt, gjorde jag.
Ja.
2016 då. Och det var ju väldigt spännande när man skulle köra Twin för första gången.
Och du hade inte testat Twin för...
Det hade man inte gjort mycket innan. Man har ju alltid hängt på Frey eller någon annan som har kört frikörning då, om man har kört med någon kompis. Men nu när man skulle upp och prestera då, så skulle man ligga så tätt som möjligt. Det var ju en klass för sig, kan man säga. Det är lite spännande.
Och inte bara det... Visst, under ett antal år så lär man sig hur personen man möter kör. Men det är ändå en faktor att veta vad händer framför dig. Men om man ska ta ett exempel då. Du hade bara testat med kompisar på att tvinna. Hur gick första tävlingen, tyckte du?
Jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av det. Det blev så mycket twinkörningar och grejer, både träningsmässigt och tävlingsmässigt där de första åren.
Mm. Men tyckte du att du kom in i ett...
Det första känslan jag hade där på de första tävlingen.
Men tyckte du att du kom in i twintänket? Rätt så
snabbt. Ja, absolut. Jag var med på hur jag skulle göra, men det var ju ändå svårt att göra det som jag ville. Och just som du säger också då, att alla har ju olika körstilar.
Ja.
Och försöka efterlikna allas olika körstilar, det är väl där som den största utmaningen är hela tiden egentligen. Att se hur de andra kör och försöka efterlikna dem då, när man väl möter varandra i en twin.
Ja, för det är rätt. reglerna säger ju att du ska ju chasa och spegla bilen framför dig. Och då ska ju du också spegla den bilens körstil, kan man säga.
Mm.
Så det måste ju vara väldigt svårt om man möter en som har en väldigt annorlunda körstil mot dig själv.
Ja, precis. Och sen om de mot förmodan inte skulle få till en bra lidrepa, så blir det ju ännu svårare som chase att försöka efterlikna något bra. Utan man får ju försöka hålla sin linje och ändå efterlikna så mycket som möjligt.
Välkomna till Motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportgrenar presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss!
Men hur gick 2016 då? Om du tänker tillbaka lite grann.
Kan ha varit 16 eller något sånt där. Jag har nog varit ganska medelklassig under alla år, skulle jag tro.
Fast medel, det är ju SM. Så det är ju...
Ja, precis. Men...
Hur var hållbarheten på bilen, om man säger så då? Hade du mycket skruvande eller flöt det på skapligt?
Både och faktiskt. Vissa tävlingar så var det ju väldigt lite skruva och allting funkade och lirade som det skulle.
Mm.
Men sen kom man ju in i någon sån här ond cirkel där det alltid var någonting som strulade och man behövde reparera någonting eller paniklaga något eller... man hade inte riktigt flyt med materialet helt enkelt.
Nej, precis. Hur mycket material hade du med dig på tävlingarna vid den här tidpunkten? Om man tänker på slitdelar till bilen då?
Jag vet att jag började ju med att man inte hade med sig så mycket grejer. Men sen märkte jag ju allt eftersom tävlingarna gick och det var någonting som strulade och man skaffade någonting i reserv med sig hela tiden. Så till slut så hade jag ju nästan en komplett drivlina och karossdelar med mig i slutet då. Jag märkte rätt så fort du hade med dig en reservgrej så gick inte det sönder.
Ah, ja men det är bra.
det man inte har, det går alltid sönder om man konstant.
Men det är konstigt, för så brukar det alltid vara.
Ja,
du har mera saker som du vet slits, men då håller de helt plötsligt bara.
Jajamän.
Men om vi tar då...
Nej,
jag skulle vilja höra lite mer om den här motorn.
Mm.
När hände det?
Vad menar du med hände?
Ja, när ni åkte hem och fixade motorn och kom tillbaka.
Det var ju efter jag bytte motorkoncept i S-nitten då.
Mm.
Jag har kört E6 i alla år, eller Volvos sexcylindriga.
Mm.
Men inför 2018 så valde jag ju faktiskt att prova att åka M60, BMW V8-motor.
Aha, okej. Okay. En väldigt slitstark motor.
Tack vare det. Ja, precis. Och väldigt enkel att köra. Mycket vridmoment från låga varv. Och, det är många som hatar V8 av den anledningen kanske. Men jag tycker den är väldigt trevlig just när det gäller drifting. Att du får mycket vridmoment vid låga varv. Och med rätt inställningar att du även kan ha vridmoment genom hela registret på motorn.
Ja, sen så måste det ju vara, eller måste, men jag har fått för mig att det är enklare. Att istället för att behöva hålla mycket varv på motorn hela tiden för att ha kraften, så då kan du ju mer eller mindre dosera med gasen på ett bättre sätt.
Ja, absolut. Man har ju, det är ju lite enklare med V8. absolut. Men det är mycket olika. Det är en väldigt stor skillnad på körstil också. Mm. Gentemot rakväxa med turbolagg eller något sådär. Eller V8 som du vet att du har lite vridmoment så fort du ger på gas. Då.
Mm. Mm.
Men kör man mycket raksexa så eller annan motor så man kommer in i det ganska fort liksom hur den beter sig och var kraften finns och vilken körstil som passar. Men absolut, V8 föredrar jag mycket mer i drifting.
Mm, mm. Men du hade bytt motorpaket sa du?
Ja, då bytte jag ju motorpaket i S19 där. Mm. Och det är ju tack vare min kompis Emil då. Han hade ju en E46 med M60 turbo som han fick testa på Mantorp.
Mm.
Efter det så tyckte jag att körbarheten i sån motor, den var ju väldigt trevlig. Så det tyckte jag att det ska vi testa till nästa år då.
Mm. Mm.
Frångå Volvo-konceptet helt och så köra på BMW-motor istället.
Och det här var 2017-2018?
Ja, precis.
Ja. Ja.
Och då 2018 då körde vi GDS-serien med då, med M60-motor.
Mm.
Och då var det ju en av GDS-tävlingarna där som vi fick problem i Norge. Med att den hade gått på, det var nog fjärde eventet tror jag. Vi hade ju 680 hästar och nästan 900 newton på en originalmotor.
Det är bra, det är bra.
Ja, det var otroligt bra. Och det tyckte motorn också efter en stund. Så att, det var ju en stalker som inte riktigt ville vara med där sen.
Jag kan tänka mig, för det blir ju enorma krafter, framförallt också krafter och värme. I och med att den hela tiden får kämpa så hårt. Men vad hände? Gick vevstaken sönder då?
Ja, vi körde ju av en vevstake uppe på Rudskogen.
Mm.
Och blev vi inboxerade och konstaterade detta då, att det finns ju ingenting att göra och kvalet går imorgon. Vad gör vi? Så jag pratade ihop med Fredrik och Marcus som var med mig där att vi lånar Patrik, en kompis, släpkärra och dragbil då.
Mm.
Och körde ner till Göteborg. Bytte motor över natten där samtidigt som en kompis mötte upp oss ute på min verkstad i Göteborg då med en Donato-motor.
Och ni fick ihop det?
Så det var bara att kliva allting och så få ihop det till morgonen då. Jag tror vi plockade ur motorn vid 10:30 någonting på kvällen.
Mm.
Fetsade om lite nycklar och grejer och plockade isär allting på Donato-motorn också och kollade över allting. Och sen var den väl uppstartad vid 5:30 på morgonen tror jag. Varmkörde vi.
Ja, det är bra. För jag menar, det är inte bara en grej som ska passa, om man säger så.
Nej, precis.
Men då kom
det ändå. Vi hade ju så här allting i motorblocket också, för vi hade ju sådana här svetsade AN-kopplingar då till oljetryck, till oljefiltret då.
Mm, mm.
Då var vi tvungna att klyva allting och lägga ett tomt block på bänken och svetsa i sådana nipplar då, och sen börja skriva ihop allting.
Ja, ni var ju tvungna att förbereda precis som den andra motorn, ja.
Ja, precis.
Men ni hann alltså med det och sen så kom ni tillbaka till Rudskogen. Mm. Mellan Rudskogen och Göteborg, vad är det? Det är väl, kan det vara 40? Nej. Hur många mil är det?
23 tror jag. 23 mil.
Ja, det är ungefär hälften. Jag har 40 någonting till Rudskogen.
Ja.
Men det är ändå, det är 46 mil fram och tillbaka.
Ja, precis.
Och rivning, återuppbyggnad av motor med specialgrejer.
Mm.
Hur gick det sen på tävlingen då?
Det gick ingen vidare.
Den
höll väl två träningsvarv och sen rasade den motorn då. Och det var ju topplöspackningarna som gav upp på den.
Ja, vad tråkigt. Har ni gjort det här slitsamma dygnet och sen så fick du åka två var?
Väldigt otacksamt. Ja. Det är dålig timdebitering kan man säga.
Ja, det blev det.
Ingen garanti på det jobbet.
Nej. Men om vi backar tillbaka nu. 2016 körde du SM. 2017 körde du också SM.
Ja, undrar om det var då vi körde SM och GDS. Var det måste ha varit GDS som startade väl 2017 tror jag.
Ja. Så som den är nu startar den då, ja.
Mm. Och sen, jag tror vi körde någon deltävling på GDS 2016 med, men jag kommer inte ihåg det.
Ja, jag för mig att du var med, om man säger, hösten där på Mantorp.
Ja, jag tror det. Vi var väl där och testade då, tror jag, på 2016.
Mm.
Så just för GDS. Så vi sen ansökte till GDS 2017 och 2018.
Mm. Hur gick tävlandet 2017? Tyckte du?
Det gick bra. Var väl som bäst sexa på en utav GDS-erna tror jag.
Mm.
Det kan vara Mantorp. Var det 17? 17 var det, ja.
Det är bra. Sexa är bra.
Ja. Mm. Och Mantorp deltävlingen då, sommarevenemanget där. Och jag tror jag blev väl totalt, vad sa vi nu? 2016 var vi på, va?
17.
För då körde vi bara GDS sen. Jag tror att vi var väl någonstans runt 20-25 eller någonting i placeringen där. Det är ju ganska tufft motstånd i GDS i och med att norrmännen kom in också.
Ja,
och många norska duktiga förare med.
Och där GDS hade ju precis startat upp i sin nya form då. Så det var ju väldigt många vassa åkare, eller vassa förare.
Ja, precis.
Men sen, du körde bara GDS.
2016 kan det nog ha varit då som vi kom 11 i SM, va? Måste det ha varit då?
Ja, men det nu har jag inte sidan uppe så att jag kan inte gå tillbaka.
Alltså du har en sån förstklapp. Ja. Jag försöker bara minnas här. Jag känner mig som en pensionär. Sitter och pratar med såna här gamla krukor och sånt. Det känns som det är evigheter sen 2016-2017. Mycket som har hänt sen dess.
Det blir det bara backa tillbaka ett år så är det ju hur mycket som helst.
Ja, precis. Mycket körningar och grejer och träningar och om man försöker komma ihåg det mesta.
Ja, var det mycket frikörningsevent under de här åren också? Så, det är gatubil
igen. Vi hann ju inte med så mycket mellan tävlingarna egentligen. Det var ju en del service och kontroller på allting så fort man kom hem och sen var det ju inte långt till det var dags för nästa tävling eller träning.
Mm.
Vi körde ju, då vi körde SM så var det ju alltid gatubil som vi åkte och träna på. Och när det var GDS-en så hann man ju med någon frikörning. Sturup eller Gymkana Drift körde vi också på Vallåkra där några år.
Ja, just det. Ja.
Den vann jag ju 2015, kommer jag ihåg.
Ja, du ser. Det är trevligt.
Ja, det var kul.
Ja. Vad säger jag, 2017, påsksladden, tänkte jag på. Var det 2018 första gången för dig, eller var det 2017?
Nej, det var 2017 var det. Var första året.
Mm. Hur tyckte du om den tävlingen?
Med den tyckte jag var väldigt trevlig. Ja, tajt och teknisk och mycket publik på en väldigt liten yta.
Ja, det måste kännas speciellt när man kommer in på arenan.
Ja, absolut. just det jublet och den stämningen som är med publiken och allting när de får uppleva det på så nära håll. Mm. Det gör mycket för oss som kör. Det är så uppskattat av publik.
Ja, man kan tänka mig det, för ni kommer ju så pass nära så ni ser ju publiken också. Och ni hör ju publiken, ja, på ett helt annat sätt.
Ja, absolut.
Men hur gick det då 2017? På påskkladden?
Det var väl då de körde SM på påskkladden, har jag för mig. Så att då var det ju träning och kval.
Ja, just det. Ja.
På SM-tävling. Så att det, jag tror inte det var påsksladden, va? Eller den var väl som en deltävling i SM-serien, om inte jag minns fel.
Ja, för året efter så blev det ju inställt på grund av att det var snö. Med själva SM. Och då blev det bara påsksladd, ja.
Ja. Ja, just det. Mm. Nej, då... det gick det ju bra, alltså det kändes ju bra på den banan och så, men jag har ju alltid haft en sån här ond cirkel runt mig med att möta Pavel Korpilinski av någon konstig anledning. Det har ju varit min akilleshäl.
Aha, okay.
Väldigt konsekvent och bra förare genom alla år.
Ja, han är väldigt jämn så där.
Ja, absolut. Jag kommer ihåg just 2017 att för vi skojade jämt om det, att oavsett vilken tävling vi kommer på så kommer Pavel vara där och jag kommer få möta han oavsett vilken placering jag kommer på i kvalet. Då vet jag att vi skojade om det just 2017 där, att när Pavel var med också då, att ja, men han är med, han kvalar han etta och så kvalar vi 16 givetvis. Och självklart blev det så också. Ja.
Så typiskt liksom.
Ja. Och det var många gånger det var likadant och varit så flera år innan också, att om Pavel kvalar trea så kommer vi kvala 14 liksom. Det var alltid så att vi skulle mötas någonstans.
Ni följdes åt helt enkelt, om man säger så.
Ja, precis. Det var väldigt kul. Jag fick alltid möta en väldigt bra konsekvent förare, så att det var ju lika bra att hänga på han då och titta lite hur han kör och försöka hänga på. Men han är väl en av de duktiga förarna som var en av de första också som körde R-däck då.
Ja, jag tror det.
Så att det har man ju alltid haft svårt att hänga på när man har haft den gamla bilen.
Ja, hur stor, om man säger, det är ju väldigt stor skillnad, men alltså greppmässigt att komma från gatdäck till R-däck måste ju vara väldigt stor skillnad. Hastighetsmässigt och allting.
Ja, faktiskt. Jag upplevde så med min inställning och så på bilen. Men sen vet jag ju att vissa även får ett bra fart med även vanliga däck eller med vissa däckmodeller då. Så att det är väl givetvis mycket inställning i bakvagn och hur mjuk fjädring och dämpning du har. Och vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka nu med 265 eller 285 vad den stora skillnaden är på R-däcken där egentligen i hastighet och sådär. Men jag tror nog du kan åka minst lika fort med 265 som 285 beroende på inställning av bil.
Ja, sen så har du väl körstilen, planeringen och utförandet utav själva åket då.
Ja, absolut.
Som kan skilja sig kanske då. Jag vet inte riktigt. För att 265-285 kan ju inte vara så väldigt stor skillnad.
Nej.
Tycker man.
Men sen skillnaden mellan vanliga däck och R-däck för min del då, om man jämför på S90-karossen där, så fick jag ju aldrig till det med R-däck på den.
Okay.
Jag testade ju två eller tre gånger och jag tror det var ena gången i Sundsvall, då gick ju växellådan direkt. Och sen var det en gång på Mantorp, då tror jag sköt en drivaxel.
Ja, blev det för mycket fäste då?
Ja, Ja, det blev för mycket grepp i den, så att den orkade inte med den effekten jag hade då. Mm. Och det var framförallt med T6an. Sen när jag testade med M60 då, RDX, och jag fick inte till det heller på något sätt. Det var svårt att få upp den i sladd och hålla den där. Mm. Om det var att man fegade eller om man hade det i bakhuvudet att kör man med RDX så går det bara sönder saker.
Ja, det kan ju vara så
att man hade den inställningen från början och var lite skeptisk till det redan innan. Då.
Men jag kan tänka mig att det kräver ju mycket, mycket mer, inte körstilmässigt kanske, men det krävs ju väldigt mycket mer kraft för att få R-däcken att inte släppa men att spinna med kontroll.
Ja, absolut.
Eller inte effekt, vrid ska jag säga kanske.
Mm.
Men det här var alltså 2017 som vi pratar om nu. När började tankarna komma om den nuvarande kaross du kör nu då?
De har funnits med sen jag tror det började väl egentligen var det mellan 17 och 18 där, eller 2018.
Mm.
När Aspo presenterade sin Corolla.
Ja, just det. Den kom ut också.
Jag var jävligt tack när man fick syn på en liten hatchback. De ska åka med de stora pojkarna. Den såg ju så söt ut. Han stod där på startlinjen jämte de andra.
Ja, man kunde inte tro att ska han där drifta med de andra monsterna? Det är liksom...
Ja, precis. Det kommer, Von Gittin kommer bakom och försöker äta upp han liksom på tre hjul. Och så... Nej, men det var väldigt fräckt att se. Det kändes väldigt udda. Och liksom coolt att ta sin egna väg och prova någonting som ingen annan hade.
Mm.
Utan man var liksom unik på det sättet att det var ingen som försökte efterlikna eller ingen som hade någon annan kaross som man aldrig sett innan liksom.
Nej, och sen är det ju, det är ingen liten manöver att ta en liten framhjulsdriven småbil och göra till fullfjädrad bakhjulsdriven driftbil.
Nej.
Men det var 2017, nej, eller 2018, ja.
Ja.
När gjorde du slag i saken?
Det blev under 2018, hela säsongen där egentligen, så tittade vi på olika möjligheter, olika lösningar, vad man skulle åka för kaross. Och det slutade med att det stod mellan Subaru Impreza hatchback och V40 då.
Mm.
Dock så fanns ju bara Impreza hatchback mellan 08 och 09. Och jag ville ju bygga en ny bil. Den skulle vara 9-9. Och ja, men det skulle vara någonting som ingen annan hade heller, utan man skulle bli liksom unik med sitt bygge. Och därför följde då under sommaren på en V40 när vi fick tag i en kaross då.
Mm. Om vi säger, hur mycket arbete var det att få den till en godkänd driftbil?
Precis lagom mycket arbete skulle jag säga. Men samtidigt blev det alldeles för mycket jobb med tanke på tidsfristen som det väl blev då när vi väl drog igång bygget. Vi hade ju karossen redan från semestern och framåt, men hur vi skulle bygga den och hur vi kom fram till det konceptet vi skulle ha var ju väldigt mycket tankar och skisser och funderingar på hur man ville ha bygget då, i och med att man nu då börjar på någonting som är helt tomt och kan liksom implementera alla idéer och alla tankar hur man vill ha det, servicevänligt.
Ja, innan man bygger till, så att säga.
Ja, precis. Så vi kom ju inte igång med med själva karossen och bygget då förrän i mitten på oktober.
Mm.
Jag minns ju framförallt den tiden som var i de 2 eller 3 sista veckorna innan påsk.
Mm.
Då kommer jag ihåg att Fredrik var ju ledig från jobbet och vi var ju konstant i garaget och höll på med de sista delarna på bilen för att få allting i ordning. Bilen var ju uppstartad på tisdagen innan påsk. Jag tror onsdagen innan skärtorsdagen så var vi uppe på bromsbänken. Och sen på torsdagen så var vi ju uppe på Elmia då.
Ja.
Och där under de 3 sista veckorna där, då jobbade vi verkligen dygnet runt med bilen. Kände man att man var för trött och inte kunde göra någonting så var man inne och sov en stund på soffan. Eller tog en powernap eller...
Jag kan tänka mig...
I övrigt så var man ju igång med ungefär 20 timmar om dygnet var vi igång i verkstaden.
Oh, och det var ju... För ni fick ihop bilen snabbt ändå. Med tanke på att det var ju alltså ett nytt koncept.
På... Ja, precis.
Alla sätt och vis liksom.
Ja, jag tror det var, ja, det var nog ganska exakt 10 månader effektiv tid kanske.
Mm.
9 eller 10 månader som vi höll på med bilen då.
Och sen så kom
från att vi tog första skruven på karossen till att vi hade en färdig bil på Elmia då.
Ja. Jag kommer ihåg på Elmia när vi stod där i STC:s monter och alltså man var bra sugen på att lyfta det skynke, kan jag säga.
Mm. Ja. Och att man hade en sambo och familj som stod ut med det de sista veckorna, det är helt otroligt faktiskt. Vilken uppbackning man hade på många olika plan.
Ja, det kan jag tänka mig, för det
inte bara vi som höll på att greja utan även runt omkring då, hur mycket det löste sig både på jobbet, att man kunde vara hemma och bara fokusera på bilen och få ordning på det sista då.
Ja. För jag menar, det är, alltså att bara skruva med bilen, det är bara en liten del i helheten, ja. Så att säga.
Och sen kommer jag ihåg det, Fredrik hade ju, han har ju, av någon anledning så måste han ju ha getter hemma. Okay. Det är också så här, drifting och get, det är en sån kombination. Men det är bara en sån kille som Fredrik. Han är så söt med det, tycker jag. Det var ju, jag tror det var måndagen. Eller söndag natt. Så ringde en kompis hemifrån honom och sa det att du, dina getter har rymt. De är ute och springer här på gården.
Ja.
Och Fredrik sitter hemma i mitt garage och bara, vad fan. Klockan 2 på natten på söndag natt till måndag då.
Mm.
Då satte han sig i bilen och åkte hem till Ystad. Snickrade ett staket och lagade upp staketet provisoriskt. Han var väl hemma vid 5 eller någonting, tror jag, på morgonen där. Powernappade 45 minuter, satte sig sen i bilen och åkte upp igen och var i Göteborg igen vid 11:30 på förmiddagen.
Du, det är... Då är, det är man dedikerad. Vilja. Ja, då är man dedikerad.
Ja, det är vilja.
Ja, alltså det var
liksom det enda vi gick på det sista veckan. Där liksom. Det var bara ren vilja. Det fanns liksom ingenting annat. Vi ska ha ihop detta innan påsk. Så är det bara. Vi har bestämt oss. Och sen då presenterades den ju på Elmia 2019.
Och då var han redo.
Mm.
Jaha, för du körde ju... Och du körde uppvisningarna då?
Ja, precis.
Men om du
då var det ju uppvisning ihop med Olle Olsson och Granlund och Rickard Ivars.
Ja, just det. Om du tänker tillbaka där nu, första gången när du körde den, hur var... Då hade du kommit från ett ganska stort ekipage, som ändå är snittig när. Blev det en väldigt stor skillnad när du började drifta med V40 då?
Ja, det blev det. Dels att jag har gått ifrån stel axel som jag alltid har kört med, och nu hade man en delad bakvagn istället då. Och sen har den ju nästan inget överhäng alls bakåt, vilket gör att man, det känns ju som man åker igenom zonerna fast ändå ligger man för långt ifrån dem. Ungefär.
Ja, det måste
den,
kännas.
Den är ju redan en decimeter kortare än vad S90 var också.
Ja. Hur är det i så att säga, när du byter linje och kör, hur är han snabb då, tycker du, upplever du? Är det lätt att få den att flytta sig dit du vill ha den? Eller får du jobba med det?
Nej, jag tycker den är... Ja, jämfört med den gamla karossen så är den ju väldigt snabb i transition. Det går ju att ändra håll på den väldigt enkelt, tycker jag. Den är väldigt följsam och gör för det mesta det man vill att den ska göra. Och sen också då att man har, jag har ju bara åkt med R-däck på V40 också då.
Ja, du har inte ens, ja precis, du gick på R-däck direkt, ja.
Det var lika bra att börja på någonting som man har vetat om sedan flera år tillbaka, att det här vill jag ju åka på.
Ja, precis. Motorn då?
Blev ju en BMW-motor, en V8, det är med. Även i den nya då. Dock så har jag ju alltid varit en sån dröm som man har tittat tillbaka på ända sedan barnsben när Limmet byggde ihop sin M5 V8. Och en sån motor kände jag att det ska jag ha.
Ja. En stor motor man har.
Ja. En 5 liters V8 med separata spjäll. Elspjäll, dubbelturbo. Även med datorn, foder och DP-kolvar och stakar. Även portad och andra ventilfjädrar.
Men det är alltså en redan hållbar motor som blivit väldigt mycket starkare.
Precis.
Vad tar du ut för effekt på det då?
Den landar på 853 hästar tror jag det var. Och nästan 1200 newton någonting i motorn då.
På en liten kaross, lättare bil, det måste ju vara en dröm nästan.
Just med den stora motorn också, att den, just med registret som blir då. Vi har 420 newton vid 2200 varv. Och sen ökar det ju bara.
Ja, ja. Men det innebär ju i princip att från tomgång och framåt så blir det väldigt lättkört. Eller ja, lättkört, ja. Men lättare. Men 2019 då, då körde du SM, eller SDC som det heter då?
GDS körde vi 2019.
Det var GDS, ja.
SM gick jag ifrån där då, så körde vi ju in
på GDS,
både 2018 och 2019.
Hur gick 2019, tyckte du?
Bättre och bättre.
Nu var det ju ny bil och ny kaross och allt och sånt där.
Ja, precis. Det var ju helt andra förutsättningar och det var ju som att börja om från början lite grann. Men vi fick ju väldigt mycket körtid under 2019. Vi var ju iväg på mycket olika event. Bland annat Iron Drift i Tyskland blev vi inbjudna till också då.
Ja, just det. Just det. Ja.
Där vi blir Karl 2.
Ja, där gick det ju väldigt bra.
Ja, absolut. Och sen när det var dags för topp 32 så hade vi problem med motorstyrningen på den. Den fick ju triggermissar så att den klippte ju effekten så fort vi skulle ut och köra då.
Ja, men det kommer jag ihåg att man såg det, man tänkte på träningen, då såg det jättevast ut. Kvalet jättebra.
Mm.
Och sen när det kom ut så det blev helt annat.
Ja, nej, den var inte alls med. Den ville inte alls överhuvudtaget. Och det var ju värmerelaterat, triggermissan också. För den gick ju jättefint 80% av första varvet. Och sen var den för varm så då gick den inte alls. Sen då bara smattrade i den och misstände då.
Hittade ni på? Var det värmen? Eller var det någonting annat som...
Nej, det var värmen som slog ut en av kammaxelgivarna.
Ja, okej.
Okay. Så därav visste den inte riktigt var den var då.
Nej. Nej, det är synd. För jag menar, Iron Drift var en häftig upplevelse jag var på. Jag var ju där 2019 också. Så att det var... Mm. Men det var då. Det där var ju augusti.
Det var ganska sent på den säsongen. Vi har ju fått mycket körtid innan dess också och testat den nya bilen. Och förvånansvärt bra så har vi verkligen fått till allting under vintern. Dels så som vi ville ha bilen.
Mm.
Och sen även att ingenting gick fel. Allting funkade ju varje event. Det var tankar, byta däck.
Ja, för jag kommer ihåg att jag stod och tittade på Mantorp på en av GDS-erna.
Mm.
Och det såg ju så väldigt smidigt ut. Du körde, var inne i depån, kom ut, körde. Det var liksom lugn och ro på något sätt.
Ja, precis. Men också en sån grej som är viktigt just för att kunna fokusera på tävling och komma ner i varv. Men liksom ta det lugnt och fokusera på vad du ska göra. Det är att du vet att du har bilen med dig och att du har teamet bakom dig.
Mm.
Att du kan verkligen fokusera på bara göra tävlingen då. Och vad du ska prestera på just under tävlingstiden då.
Ja, för att inte nog med att du är förare, du är också så att säga teamansvarig, teamchef.
Mm.
Eller vad man säger så. Ja. Det är liksom inte en grej som ska klaffa när ni åker iväg.
Nej, precis. Nu har jag faktiskt fått bolla över teamchefsuppdraget lite grann till Fredrik. Han har ju alltid varit med. Han har ju varit en stöttepelare också under hela tiden. Ända sedan vi började bygga den nya bilen och fortsättningsvis så hade man ju inte klarat sig någonstans utan honom faktiskt. Nej, men det är ju mycket så. Han är bra på att vara med och dra i saker och ting och säga till mig att jag är efterbliven emellanåt om jag inte sköter mig och sådär. Så
ja, men alltså man behöver ha en sån person.
Det är bra att ha med en sån.
Ja.
Absolut.
Men hur gick 2019 då resultatmässigt på GDS? Tänk att mitt minne sviker mig hela tiden.
Vi gick ut 2019 med... Inga som helst krav eller viljan om höga placeringar eller någonting, utan tanken var liksom att genomföra en serie utan problem, känna på grejerna, justera, ja, men och ha den och ha det bakom sig liksom, att vi är bara ute och åker den här säsongen för att ha kul och lära känna den nya bilen. Enda helgen som vi bestämde oss för att nu ska vi fan se vad bilen presterar. Nu har vi fått mycket körtid. Nu gäller det liksom. Nu tar vi detta. Och det var Iron Driften. Och det var också den första helgen som det började strula med bilen. Just med triggernissar och det också.
Ja, precis. Ja.
Så det ser man ju hur mycket det gör. Dels psykiskt att saker och ting funkar. Man behöver inte tänka på nu när jag är ute och kör denna repan, vad går sönder då? Att man kan lita på materialet, man kan bara fokusera på körningen.
Ja, för just,
och sen då när man kommer ut på Iron Driften och det börjar krångla igen, då blir det tillbaka till ritbordet, vad är det som har hänt nu?
Och då tappar man ju fokus helt.
Ja, precis. Och det tror jag var helgen efter, var det Rudskogen. Så från Berlin upp till Rudskogen på en vecka.
Ja, det är... Usch. Jag tyckte det räckte att åka bil ner till Iron Drift och hem igen. Det räckte för mig, kan jag säga.
Ja, det räckte för mig med, kan jag säga. Men i och med problemet man hade, så att den största och enda möjligheten man hade för att kräma ut bilen på all värmeutveckling som går att göra och sådär, så var ju Rudskogen enda stället egentligen att åka upp och testa och utvärdera bilen och ta en felsökningshelg på banan liksom.
Ja, Rudskogen har ju den storleken så att det blir samma format, så att säga, på att få fram felet.
Mm, precis. Men... jag tror under den helgen så hade jag ju både jag tror Marcus åkte ju ett varv tur och retur till Göteborg, och sen tror jag att det var det Fredrik som åkte ner ett varv också, kanske tur och retur. Jag tror det var två eller tre vänder ner till Göteborg i alla fall och hämtade mer grejer eller andra grejer som vi testade med då. Och vi försökte utvärdera. Vi hämtar styrboxar, vi hämtar givare. Jag tror det var bränsle, delar och ja. Det var mycket grejer som vi testade och vi ville verkligen hitta felet, hitta problemet.
Och sen är alltså, sådana där fel är ju inte lätt att hitta, för det är ju så många grejer. Du har till exempel spridarna, du har bränslepumparna, värme, sensorer. Alltså det är ju hur många grejer som helst.
Ja, precis.
Men sen kommer vi... vi börjar närma oss året som ingen vill minnas, om vi säger så då.
Mm. Ja, hur var lite diffus i året.
Ja, hur var tankarna innan det kom igång med pandemin och allting då? Vad hade du tänkt att göra förra året?
Tanken 2020 var ju att gå all in på GDS-serien.
Mm.
Vi skulle ju köra den serien fullt ut och försöka avklara den serien med höga resultat då.
Mm, ja, då kom det lite målsättning in, så att säga.
Ja, precis. Då har man ju känt att bilen har presterat, vi har fått mycket körtid, vi har lärt känna bilen, vi vet vad vi kan skruva på, vi vet vad vi inte ska skruva på.
Mm.
Vi hade isär motor och kaross, gjorde bultcheck på allting. Kollade över lagerspel, kolvringar, allting under den vintern 19-20.
Mm. Och ni plockade isär?
Förberedde allting. Ja, alltihop plockade vi isär. Bara för att inte lämna någonting åt slumpen liksom. Sen fick vi ihop allting igen. Lyckades hitta lite mer effekt på den.
Mm.
Plockade isär turboaggregaten. Skickade upp dem till Geek där. Så de fick gå igenom och titta över dem. Så allting verkligen var 100,0 när man kom ut inför en hel tävlingssäsong då.
Mm. Mm. Vad fick ni för effekten nu då?
Det var ju då vi fick den senaste effekten där, 853 hästar och
1200.
1100, ja, 1200 newton någonting.
Mm. Mm. Men sen kom ju pandemin, så då blev det ju en haltande GDS. Det blev en svensk del då, om man säger så. Men hur gick det på de två då?
Det gick ju inte jättebra. Kan jag inte säga. Dels att det var ju inte så mycket träning eller så mycket körtillfällen under våren och sånt som det brukar vara, i och med att mer och mer saker blir inställt. Det var några enstaka träningar som vi var på och sluta träningar då.
Ja, allting dog ju ut helt, om man säger så.
Ja, precis.
Frikörningar, träningar.
Så att vi fick ju inte lika mycket träning som man skulle önskat. Och det blev ju egentligen bara gatubilarna i Sverige som var dels träning och tävling då. Det var ju ganska långt hopp mellan träningarna.
Ja, och sen så var det ju inte, ja, det var ju inte en hel dag med träning, om man säger så. Det var ju bara några få timmar.
Ja, precis.
Så det gällde.
Sen var man väl egentligen ganska otaggad också på tävling just i året, i och med att året blev som det blev också då. Att allting blev inställt och det kändes liksom skit. Man inte kunde få en hel säsong och en hel serie att köra då, utan att det bara var deltävlingar.
Och sen ingen publik och allting blev ju helt blaha blaha egentligen.
Ja, det blev lite minnesluckor kan man säga.
Ja.
Det året vill man ju som sagt till minnes.
Nej, men det är ett år jag tycker vi kan förpassa snabbt bort. Men nu sitter vi här då 2021. Visst, pandemin håller ju fortfarande på, men det är ändå lite mer liv i luckan, skulle jag säga. Vi har väl anpassat oss lite mer.
Det verkar ju som att vi får en hel säsong detta året med, nu blir det ju SBC vi kör detta året då. Och det ska bli riktigt kul faktiskt, komma tillbaka till den serien. Det är fem deltävlingar i Sverige.
Och det är fem intressanta deltävlingar och fem intressanta banor. Så att det...
Absolut. Absolut. Det ska faktiskt bli väldigt kul. Och framförallt finalen i Linköping.
Ja.
Med Citybanan.
Den
kommer bli nice.
Den väntar jag på. Alltså den kommer bli riktigt häftig. Om vi tar så här nu då. Vintern här nu. Vad har du gjort inför då? Förberedande?
Det är mycket serier och sånt. Äta popcorn. Vi har faktiskt inte gjort någonting under vintern.
Men det måste ju vara rätt skönt ändå. Du har allting klart och du vet att men det är bara gjort oljebyte, sen ut och köra.
Jag har faktiskt haft en höjdpunkt en gång i månaden, och det är att gå ut och starta bilen och varmköra den. Det är väl det som förberedelse under vintern.
Ja.
I och med att vi fick ju så lite träning förra året och vi hade de två deltävlingar där. Ingenting har ju gått fel, allting har lirat. Vi var ju en bakskärm och bakstötfångare som har fått sig lite mindre skrapsår. Lite mer skrapsår. Men det blir nytt då inför tävlingen här. Men annars har det inte varit några konstigheter med bilen överhuvudtaget då.
Ja, men det är skönt att slippa åka iväg på första tävlingen och känna, är allting rätt nu?
Precis.
Ja, precis som du säger, du kan ju fokusera då på att hitta din rytm. Hitta liksom den sinnesstämningen du vill ha. Men om vi tar teamet då, hur ser det ut inför året?
Det är jag och Fredrik. Sen har jag min far som är med då. Vi kör lite mat och Marcus har ju tyvärr hoppat av för detta året i alla fall. Hoppas han kommer tillbaka till nästa år. Han har ju bytt lite jobb och grejer. Så att han ska bli pappa nu. Det önskar man ju han lycka till.
Ja, det är inte så lätt att kombinera den tiden med att köra drifting också, om man säger så.
Nej, precis. Det vet jag med erfarenhet att det är svårt att kombinera familjeliv och driftingssäsong.
Oh ja.
Det är få förunnat att man lyckas lösa det många gånger.
Och sen har du har ju ett fint ekipage du kommer med. Om man tar bussen, tältet.
Men absolut.
Får du med allting i, så att säga, ett ekipage? Eller tar du med bilen på ett annat?
Nej, jag har ju haft... Det har ju faktiskt blivit lite uppdateringar nu inför i år.
Mm.
För både buss och bilsläpet är borta. Vi har fått gå vidare.
Mm.
Bussen och det har vi haft i 3 säsonger nu. Och det har ju egentligen varit mycket för att man är så många som åker iväg på en tävling eller en gatubilhelg när man har kört GDS ändå. Så det har alltid funnits folk som är i behov av sovplats och sådär.
Ja,
och då har det ju varit helt okej att ha med sig bussen då. Då har man kunnat ha in lite kompisar som har kunnat sova över och sådär. Men nu när situationen har blivit som det är med virus och grejer så har vi fått banta ner det lite grann då, så att bussen är såld och släpet är sålt.
Mm.
Så har vi köpt en bärgningsbil och ett släp istället. Så jag har vänt lite grann på kakan.
Ja, men alltså det funkar det också. Jag menar, om vi tar då, har du med någon spotter?
Inte som jag vet just nu.
Nej, okej.
Jag har väl en på gång, men vi får se lite grann där.
Mm.
Det är ju väldigt bra att ha med sig en spotter, så kan man ju tillägga. Men
jag kan tänka mig att just som förare ha en som får en överblick och kan berätta när du väl är på banan är ju värdefullt.
Ja, alltså man kan se just när man ser från läktarplats också på en annan vinkel liksom, hur kan jag ta mig längre ut i den zonen? Ja, gör så här innan. Ja.
Mm. Och det som är bra så fall är ju spotten lär ju ha bra kännedom om hur du kör. Också kännedom om sporten såklart och olika kriterierna. Så att jag menar, det är en viktig position, men det gäller också att det passar personkemi.
Absolut. Det måste ju vara någon som man lyssnar på och så, framförallt som man litar på.
Ja.
Och även som kan säga till en att du gör helt fel, nu får du fan skärpa till dig, gör så här.
Ja, alltså...
Eller gör som jag säger till den och så åker jag hem. Det funkar också.
ja, men det gäller att ha en kille som säger, hör du, nu kör du som en påse nötter. Alltså.
Ja, precis.
Ja, men vad intressant. SM 2021.
Mm. Ja.
Har du några förväntningar? Målsättningar?
Vinna är kul, har Fredrik alltid sagt till mig. Så att, yes. det är väl både målsättning och förväntningen.
Ja.
Jag vet ju dock att det är tufft motstånd och det gäller att kämpa för sin plats. Men det är jag beredd att göra.
Och sen så är det också
väldigt att
resultaten som kommer i ett tufft startfält lär ju kännas rätt så skönt.
Ja, precis.
Så är det ju. Men då är alltså med andra ord allting redo inför Mantorp här nästa helg, inte nu helgen. Helgen efter.
Ja, precis. Nerräkningen har börjat kan man säga.
Ja.
Är det 9 dagar kvar?
Men om man säger livery på bilen, får vi se någonting nytt där?
Det blir faktiskt samma för i år.
Mm.
Den får fortsätta se ut som den gör ett litet tag till.
Ja, men färgen är ju faktiskt snygg. Den där blåa färgen är snygg.
Ja, jag tycker det. Men det har varit ett genomgående tema att ha samma färg på alla bilar också genom åren.
Ja, för du hade ju samma på S90,
ja. Ja, precis. Jag tror till och med den började med den första folieringen jag gjorde på den så var det ju... Nej, det var ingen foliering. Det första som blev orange. Nej. Det var fälgar som blev orangea. Och sen var det dekaler i flera lager som var första året där.
Aha,
okay. Väldigt plottare blev den. Men vi körde ju faktiskt ingen hel foliering på den. Utan det var ju olika lager med dekaler då. Både vitt och orange.
Ja, jag tror faktiskt vi har tagit med det mesta. Skulle jag vilja säga. Samarbetspartner. Eller samarbetspartners. Har du haft bra prat med dem?
Absolut. De har ju varit en väldigt bra stöttepelare hela tiden. Och de är ju lika taggade som jag är på en säsong nu med SM.
Ja, för 2020 var ju som sagt var året vi helst av allt inte vill nämna. Om vi säger
ja,
så.
Ja, precis.
Men om vi säger så här, om vi avslutar med att du får säga om det är någon speciell du vill tacka.
Jag brukar ju alltid börja med att tacka Fredrik, för jag kan ju aldrig tacka han för mycket. Både under tiden vi har byggt bil och efter han var färdig och hur han ställer upp. Det är helt otroligt att man har haft det nöjet att kunna ha en sån kille som vän. Som ställer upp i vått och torrt. Men även alla mina samarbetspartners. New Performance med bränslesystem. AN88. Alla slangkopplingar. Vi har ju Prolong Oil som ställer upp med all smörjmedel och sånt som vi behöver. Min egen firma Högst på bilservice. Sen även Göteborgs Laxcenter som stått för lackering och TXR Performance med hjälp med både framvagn och bakvagn, inställningar och många man vill tacka som har varit med på under resans gång.
Och de är också så viktiga, inte bara för samarbetet utan även för kompetensen som man får i de olika företagen. Men
sen även familj och far och även Marcus som också har varit en stor del av tiden med den nya bilen.
Och jag vill bara passa på att säga tack så mycket och önska er såklart lycka till med 2021. Och att vi kommer ju synas på banorna.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Det blir kul att läsa om och höra om.
Ja, ja. Men tack så mycket. Ha det så bra.
Tack
så
själv.
Hörs vi sen. Ja, tack.
Det gör vi.
Ja.
Ha det bra.
Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt. Och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens intervjuavsnitt har du hört Henrik Andersson intervjua Mikael Andersson. Slutmix och ljudpåläggning har Robban Strandberg gjort. Driftpodden är en produktion som samarbetar med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.